Vem ser du? Är rubriken på predikan idag. Och jag tänkte att vi skulle börja med att läsa från Matteus kapitel 7. Som är en del av bergspredikan där Jesus håller en längre undervisning. Så att det ska vi läsa de 12 första verserna. Ni som inte har Bibeln med, ni får hänga med bakom här. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer skall ni dömas. Och med det mått som ni mäter med skall ni mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundan och kasta inte pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Det är den som ber han får, den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu ni redan som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då det inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Vem ser du? Jag tycker om att iaktta människor. Jag vet inte om ni gillar det, men jag gillar det. Och så där på, när man är på en, till exempel Stockholms central, jag ska upp det i veckan, får se om jag hinner stanna till där och titta på människor. Men också det här är från centralstationen i New York. Att sitta där och titta på vilka människor som passerar. Vad är det för människor som är där? Det kan vara förälskade par eller par som har varit gifta länge. Det kan vara stressade pendlare som ska väg någonstans. Eller förvirrade turister som går vilse sådär. Eller småbarnföräldrar som försöker ha koll på när skocken barn man ska få med något flyg eller tåg, vad det nu är för någonting. Det kan vara den där äldre damen som går sakta genom över väntsalsgolvet. Det kan vara personen som letar flaskor i papperskorgarna eller städaren som försöker hålla ren bland alla människor som cirkulerar i stationen. Jag tycker om att titta på människor och ibland så gör jag att jag gissar lite grann vad de sysslar med, vart de är på väg någonstans. Jag tycker sånt är lite roligt. Det är kanske jag är den enda, men så är jag i alla fall. Då vet ni lite mer om mig. Och inför idag så kommer jag tänka på fem personer. De här fem som jag såg för några år sedan. Och det händer ibland att jag tänker på de där fem. Tänker på vilka de är. Vad gjorde att de hamnar på samma bänk i väntan på nästa tunnelbanetåg? Vad var deras historia? Vart är de på väg? Vad är det för människor? Jag kände dem inte, har ingen aning, för jag stod på andra sidan. Två spår emellan och tog kort på dem där. Och funderade och tyckte att det var en liten rolig bild. Men vad är det för människor? Och ibland tänker jag på dem där och funderar på dem. Man skulle kunna tänka sig, vad är de där? Så här skulle man kunna tänka. Arbetslös och hemlös. En pensionär, han är muslim, eller student som är singel, eller en städare som är kristen, och en som jobbar inom vården är mormor. Ingen aning, jag gissar ju bara. Att han är muslim skulle man kunna ändå förutsätta. Att jag gissar att hon är kristen där är för att jag på min bild kan zooma in. Hon har Afrika på ett hängsmycke där som ett kors i. Ja, men det tyckte jag ändå. Så där, det ser ju inte ni, men jag, när jag zoomade in på min bild så såg jag ju det. Så där kan jag... Är det någon annan som har tänkt så någon gång? Titta på mig. Ja, några stycken. Vad bra. Det är jag en till. Då är det bra att du någon som förstår det här. Men det skulle ju kunna vara så här också. Man vet ju inte riktigt. Att han är precis nyskild och funderar på om jag får träffa mina barn igen. Eller så är han nybliven änkeman och funderar på livet efter döden. Och sen är det kanske en som är på väg på cancerbehandling. En annan som håller på och ringer sin dotter och undrar varför hon inte svarar telefon. Hon kanske tänker att jag vet inte om jag orkar leva längre. Det vet vi ju inte. Jag gissar ju bara. Jag känner dem inte. Fick någon fundera för överens för att tänka, tänk om jag skulle kunna leta upp dem någon gång i livet och fundera på vilka de, det tänker jag inte göra. Men det kom en kort tanke. Den tog jag bort direkt. Men man vet ju inte ibland. Och nu kommer ni, får ni höra en annan sak om mig. Det kan vara så när jag funderar ibland på vad tänker människor omkring mig när de ser mig. Alltså inte just nu, utan det kan, jag vet inte om det är någon annan som tänker så här. Men när jag har varit bortrest på semester, en vecka utomlands, så kommer jag hem, man släpper all packning hemma så där innanför dörren, och så går man iväg, i alla fall som bor i stan, ner till cityhallen och handlar för att fylla på kylen. Och på vägen dit så tänker jag att alla människor ser ju att jag kommer hem från semestern. Det måste ju, jag kommer precis med flyget så där lagom trött och så här, och tåg eller bil hem och så packningar, ni vet hur det är, man är när man kommer hem och sen går man och handlar. Och så tänker man, i alla fall jag, tänk tanken ibland att ja, men det syns ju att jag är på väg. Jag kommer från semestern. Nej, det gör det ju inte. Det är inget, tänker de någonting så kanske de tänker att de kommer på väg från jobbet. Eller det är troligt att de inte tänker någonting alls. Men jag tänkte en tanken i alla fall. Alltså att man då kommer, går och handlar. Så det måste synas. Någon kan ju fråga hur det var på semester. Det gör de inte. Nej, det är ingen som frågar. Om man inte känner, jag träffar någon som jag känner som vet att jag var borta. Men annars är det inte så. Men så kommer jag på att tänka på ett annat tillfälle där jag tillsammans med några hade varit vid en... tagit farväl vid en dödsbädd. Och vi åkte från sjukhuset till en restaurang i ett köpcentrum, och så satt vi där och åt mat. Och jag tänkte tanken, men hallå människor, ni måste ju stilla ner er. Kan ni prata lite tystare och lugnare, därför att vi sitter ju här. Ni måste ju förstå att vi sitter här och sörjer, därför att vi har en nära vän som har avlidit. Så tänkte jag faktiskt. Jag satt på köpcentret och människorna runt omkring bara skrattade och for omkring som man gör på köpcentrum. De hade ju ingen aning. Men känslan var det, syns inte det? Att jag och vi sörjer som sitter här runt bordet och delar tankar om livet och ibland bara är tysta. Men så är det ju inte. Det syns oftast inte på oss. Om vi precis har kommit hem från semestern eller om vi precis har kommit från en dödsbädd och sagt adjö till någon. Och det är precis av samma anledning vi ska tänka så när vi ser på andra människor, att vi har ingen aning vilken historia den människan har, inte ens i hela livet eller precis har kommit ifrån. Vi vet ju inte varför den är lite irriterad i matkön när man står där på ICA. När jag har varit och handlat och kanske någon framför det. Ja, och någon anledning blir jag lite irriterad. Jag har ingen aning varför den blir lite tröttsam eller vad det nu är för någonting som gör att det går långsamt eller vad det nu är för någonting som jag kan irritera. Jag har ingen aning. Men det finns ju alltid en historia bakom som jag inte ser och som du inte ser i mötet med en annan människa. Det finns ju så mycket mer än vad ögat ser. Och jag tycker att 1900-talspoeten Orden, han beskriver väldigt bra i en av sina dikter. En del av dikten är här. Det är inte hela dikten, men en del av dikten lyder så här. Bakom kroppen i dammen, bakom spöket på heden, bakom damen som dansar och mannen som dricker sig redlös, under trötthetens mask och migränantackets suckar, finns det alltid en historia. Finns det mer än vad ögat ser? Det finns så mycket mer i en människas liv än vad ögat ser. När du ser på andra människor, vad tänker du då? Vad är det Gud tänker när han ser på till exempel de här fem som jag såg i en tunnelbanestation? Och eftersom jag precis har varit tältkalas så kändes den bästa formuleringen den här. Att när Gud ser de här fem så tänker han en älskad, värdefull, dyrbar och allmänt bra person. Det är vårt tema under fyra tältkalas med barnen i veckan. Det är så här han tänker. Och han tänker lika om varje person. Därför att Gud gör inte skillnad på människor. Vilken bakgrund de har, vilken social status de har, vilken ålder de har, var de kommer ifrån i världen. Gud ser likadant på alla människor. Att varje människa är älskad. Den är värdefull, den är dyrbar i Jesu ögon. Frågan är, när vi ser människor, när vi möter människor, tänker vi då precis som Jesus gör? När vi möter andra människor, var du än är någonstans, hur ser vi då på människor? Därför när jag läser den där text som jag läste i inledningen och andra texter som Jesus berättar och undervisar om, så ser jag att Jesus vill att vi ska förhålla oss till andra människor precis som samma sätt som Jesus gör. Alltså på det här sättet. Att varje människa är älskad, värdefull och dyrbar. Att det är en... Om det är förhållningssättet, när du möter den där äldre damen eller den här unga killen eller vad det nu är för människor som du möter, kort eller länge, om man nu tänker som Jesus gör, att det är en älskad person, att det är en värdefull person, det är en dyrbar person, ja, då förhåller man ju sig till det på ett annat sätt, om det är något dyrbart och värdefullt och älskvärt, eller hur? Det behandlar man ju inte hur som helst, eller hur? Om vi tänker det som Jesus gör. Han säger så här i Matteus där: döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer ska ni dömas, och med den mått som ni mäter ska det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte mälker bjälken i ditt eget? Och det här är typiskt Jesus, han tar i. Du har aldrig sett, ni ser, men det går inte att ha en bjälke i ögat. I alla fall inte gå omkring. Man kan få den och då säger det pang mest så att man råkar springa in i den. Men det går inte att gå omkring med bjälke. Det förstår ni ju, tror jag i alla fall, hoppas jag. Annars får vi ha ett samtal efteråt om det. Men hur ser vi på andra människor när vi möter dem? Hur, ja, men det är ju enkelt att kategorisera människor, att placera dem i olika fack. Att han är sån och hon är sån, därför att ja, men då kan jag veta hur jag ska förhålla mig till dem. Det är väldigt enkelt. Problemet är att det är svårt att flytta omkring dem sen om vi lär känna dem, och då han, de, en människa som vi har satt i ett fack, och det gör vi ganska fort, det finns mätningar på det. Det är väldigt kort tid. Det handlar om sekunder innan vi har placerat in en människa där. Och sen flytta på dem, det tar lång tid. Därför att det är lätt att bedöma eller döma människor utifrån deras slarv, deras misslyckanden, deras misstag. Eller vi dömer människor utifrån deras klädval, deras hudfärg, deras kön, deras bostad, var de nu bor i samhället. Vi bedömer människor utifrån deras arbete, deras familjesituation, deras inkomst eller deras språk. Vi är snabba på det och gör en bedömning och så placerar vi in dem i olika fack. Men kom ihåg, när du möter en annan människa, det finns så mycket mer i en människas liv än det du ser. Och det vet ju vi. När vi möter en människa första gången, så blir det så att man får en slags relation. Man möter och man delar livet tillsammans. Man berättar saker med vänner och sådär. Och så hör man, det finns massa historier bakom. Och ibland så dyker det upp historier som man inte har hört. Trots att man har umgåtts i 10-20 år, så dyker det upp nya saker. Man lär sig, det finns ett djup i alla människor. Och man kan lära sig mer och förstå varför de beter sig på ett visst sätt. Att det är på sitt sätt och så vidare. Därför att man vet att det finns mycket mer bakom än det där korta ögonblicket där vi ser en annan människa. Jesus ser ju till hjärtat. Han ser ju mer. Och det där vi kommer ju inte se fullt. Men vi får be att Gud hjälper oss att se andra människor på hans sätt. Och varför ser vi då det här? Är vi snabba på att bedöma människors misstag och fel? Ja, det är ju för att vi själva ska känna oss bättre. Oftast. Det är ju en ganska vanlig, om vi inte ska skylla ifrån oss att det var han eller hennes fel, så kan vi i alla fall säga att mitt fel var i alla fall inte lika grov som de andras. Ja, men ni som kör för fort, det finns alltid någon som kör för fortare. Jag körde inte fortast. Nej, det fanns de som körde fortare än jag. Eller hur? Ja, men vi bedömer andra, de här människor, varför att vi ska bli bättre, för att de är ändå sämre. Deras misstag är större än våra. Det är sätt att minska våra egna problem. Misstag. Och det bevisar på, vi försöker i alla fall bevisa på att vi är värda också mer än de andra som ändå är sämre och misslyckas mer. Har levt sämre liv, bor på sämre ställen, har sämre jobb, sämre kläder, eller nu är för någonting, annan hudfärg. Jag är i alla fall bättre än dem. En del gör det medvetet och en del mer omedvetet, men det händer snabbt i vårt, det finns där i vårt sätt, och det måste man jobba med hela tiden och tänka till hur vi dömer människor. Men ofta grundar det sig att vi är lite, tänker på oss själva och känner oss bristfälliga. Men tänk på det när du möter en annan människa. Det finns så mycket mer i en annan människas liv än det som du ser. Och i slutet på Jesu undervisning i kapitel 7 så nämner han ju den gyllene regeln som finns i de flesta skolor i någons form, om inte den här formen så i någon omskriven form. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem. Hur ser andra människor på dig? För du möter ju lika mycket människor som du möter, eller de möter dig lika ofta som, ja men ni förstår, ja, det var krångligt. Men vi finns en massa människor som möter dig. Vad tänker de? Vad gör de för bedömningar? Hur du är som person? Därför att du tänker ju också, du vet ju framförallt det, att det finns så mycket mer i ditt liv än det som syns. Eller hur? Ibland försöker vi visa ett fint yttre så att det inte ska synas det där andra. Men det där spricker ju ganska lätt. Det är svårt att hålla den där fasaden utåt, för att det är ibland så rämnar det, för att livet drabbar oss. Hur tänker de då? Och tänker ditt försvar, ja, men de vet ju inte vilken historia jag har. Ja, men du vet ju inte heller vilken historia de har. Vi måste ju se på varandra på samma sätt. Om du tycker att andra människor ska se på dig och tänka att det finns en större historia bakom, inte bara se ytan, ja, då måste du också tänka så om andra människor. Att det finns mycket mer i andra människors liv än det som du ser. Frågan är också hur du ser på dig själv. Är du snabb att bedöma eller döma dig själv, att du känner dig misslyckad? Att du inte når upp till de där idealen som du tänker dig? Att du har svagheter och fel och brister mer än någon annan? Du tänker inte att ja, men mina fel är så små jämfört med andras. Du kanske hamnar i det att du tänker att mina fel är så större än någon annans. Ingen som gör så mycket fel som jag. Ingen som säger så mycket fel som jag. Ingen som gör så många konstigheter som jag. Det är ingen som misslyckas så ofta. Jag lyckas med ingenting. Och det är ganska många människor som resonerar så också. När de tänker, ser på sig själva. Men också när vi ser på oss själva så måste vi se på samma sätt som Jesus ser på oss. Att du är älskad. Att du är värdefull. Att du är dyrbar. Alltså det gäller inte bara att du ska se på andra människor på samma sätt som Jesus ser, utan du ska också se på dig själv på samma sätt. Att du är älskad av Gud. Dyrbar för Gud. Värdefull för honom. Så värdefull så att han sände sin son till jorden för att han ska kunna få gemenskap med dig igen. Så mycket älskade han, så mycket värdefull tycker han. Och det är ju värdefullast som det är. Det är att ge sitt liv för någon annan. Det gjorde Jesus. Så han gav sitt liv för din skull. För att hjälpa dig att förstå att du är värd någonting. Att du inte är ett misslyckande. Utan du är det värdefullaste som Gud har. Att du är älskad, värdefull och dyrbar. Och till och med allmänt bra. Därför att det är så att Gud sände ju inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Att det finns hjälp att få, det finns tröst att få, det finns styrka att få, det finns helande upprättelse att få hos Jesus. Han dömer inte dig. Han vill hjälpa dig och styrka dig. Och därför ska inte vi heller vi döma andra människor. Och inte oss själva heller. Därför att Jesus, Gud, älskar oss så mycket så att han gav sitt liv för dig. För att du är dyrbar i hans ögon. Du är inget misslyckande. Och inte heller de människor som du möter. Som du har svårt med. Och då inte ens de som du har lätt för. Det finns ju en del människor som du tycker är fantastiska. Men även de har en historia. Någonting som du inte ser. Vi alla människor spricker någonstans. Men där i finns Jesu kärlek och omfamna oss i vår svaghet. Där är Gud och Jesus med. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du kom hit till jorden. För att du älskar oss så mycket. Så att du såg på oss och såg att vi var dyrbara, älskade, värdefulla. Något så fantastiskt att du inte kunde låta bli att göra allt du kunde för att vi skulle kunna räddas. Få gemenskap med Gud igen. Jag tackar dig för att du vill hjälpa oss att se på oss själva och se på andra med dina ögon. Att varje människa är värdefull, dyrbar och älskad. Men också att vi ser på så sätt på oss själva. Och hjälpa oss att när vi möter andra människor att inte vara snabba på att döma dem utan visa din kärlek. Och tack för att du hjälper oss med det i din heliga andes kraft. Amen.